Radioplay.
Det här är 10:e avsnittet av serien Beatles album för album. Och i den här serien så lyssnar vi tillsammans med intressanta gäster på Beatles alla album, låt för låt. Vi pratar om hur låtarna har kommit till, hur relationerna är i bandet och vad Beatles har betytt för gästerna. Tidigare avsnitt har gästats av Pernilla Andersson, Per Sinding Larsen, Eva Attling, Jan Gradvall, Kristina Adolfsson, Sigge Eklund, Fredrik Wikingsson och många, många fler. Och nu ska det handla om Beatles album, deras första album, Please Please Me, som kom i mars 1963. Gästerna heter Lorne the Wolf, musiker, artist, tidigare medlem i bland annat Contact och Hanson the Wolf United. Och han lät så här.
Jag har en tro på livet, genom mörker, genom ljus. Jag har min tid att leva.
Den andra gästen är Pontus the Wolf, artist, DJ, poddare och han har bland annat podden Poppanelen som du kan höra här på Radio Play också. Och Pontus, han låter så här. Men nu ska vi prata Beatles. Vi jämför Beatles tre trummisar som alla spelade in Love Me Do, men det var en som blev kvar. Lorne berättar om när han blev erbjuden skivkontrakt i London av Beatles skivbolag. Och Pontus förklarar varför Twist and Shout kanske är Beatles allra viktigaste låt. Avsnittet är klippt av Jenny Olli, vignettmusik av Theodor Lindahl och foto Mattias Nordgren. Jag heter Sven Hallberg, nu kör vi.
It's a very great pleasure for us this evening to say hello to an up-and-coming Merseyside group, the Beatles.
Hej och välkomna, säger jag till Lorne och Pontus the Wolf.
Tack så mycket.
Välkomna till Beatlespodden. Att Lorne är tyst beror på att han håller på att tugga ur en lussebulle.
Nu kom det, tack.
Nu kom det, ja. Jag börjar med dig, Lorne. Kommer du ihåg när du hörde Beatles för första gången?
Ja, på den tiden lyssnade man bara på Radio Luxemburg. Och där hörde jag då plötsligt en låt som heter Love Me Do. Det är rätt lätt att komma ihåg den titeln. Bandet Beatles, sa de någonting. Så jag uppfattade aldrig namnet Beatles. Det kom senare. Och det var senhösten, 61.
62 va?
Nej, 61.
61 till och med?
Ja.
Men alltså, kan du komma ihåg att det påverkar dig på något sätt? Att det här har du inte hört innan?
Ja, för att jag lyssnade bara på, den är så enkel och rak. Det enda jag lyssnade på innan, det var ju Marquis Last Night och Booker T som de blev senare, va?
Soul R&B musik, ja.
Och det var ju mycket instrumental musik på den tiden också. Och de här plötsligt sjöng ju väldigt bra ihop. Det var Everly Brothers tidigare kanske, va? Men det här var en roligare genre. Det var rätt trist musik just innan där, mer än de här jag nämnde, tycker jag.
Mm. Och du spelade ju själv musik redan på 60-talet.
Ja, och det var nog just tack vare Beatles det blev möjligt att göra egna låtar. Det blev plötsligt tillåtet. Alla låtar var ju skrivna av några andra, inte av artisten själv oftast. Så det var bara det blev ju tillåtet, så att Beatles blev nästan ens egna värsta antagonister.
Mm.
Och vi var mycket bättre än vad de var. De kom och snodde låtar från oss, tyckte man. Fast det var tvärtom såklart. Nej, de inspirerade till att göra grejer själv. Och de var ju 6-7 år eller man 8 år eller man själv.
Mm.
Nej, och spelade allting själv och så vidare.
Men ni gjorde egna låtar och ni spelade in dem själva?
Ja, min bror och jag gjorde låtar. Det var för Embryo till MNV-studion när vi höll på och gjorde på engelska. Det skulle vara på engelska. Allt, det fanns ingen svensk då, men svensk toppen kanske om det fanns. Och vi får till Apple senare. Visa upp det där, fick option och var jätteglada. Det hände ingenting.
Och ni träffade vdn där, eller chefen?
Ja, Peter Asher. Mm. Och de ville option på det här. Och då tänkte vi, fan, Beatles bolag vill ha option. Då gör vi det själva.
Kaxigt ändå.
Ja, så blev det.
Ja.
Och så är det fortfarande.
Och Pontus då, du är lite yngre.
Ja, precis.
När mötte du Beatles, så att säga?
Ja, det roliga är, vi är ju halvbröder fast det är över 30 år emellan oss. Så att jag föddes ju 1981, alltså några månader efter att Lennon dör. Vilket är att jag har ju aldrig liksom upplevt dem i realtid på det sätt som Låne har. Men till min fördel då kan man säga att jag hade ju allt tillgängligt på samma gång istället. Så det är lite roligt att vi har så olika perspektiv. Jag minns inte när jag hörde dem för första gången, för att det var så liksom, det var på hela, musik hela tiden. Men jag har hittat så här kassettband från när jag är 2 och sjunger med. Så jag får väl säga att jag var liksom 2 då.
Men alltså Beatles är ju, man kan säga nästan flera band. Därför att de utvecklas ju så otroligt från 62 till 69. Kan du komma ihåg när du liksom, vilken platta du hörde, eller vilket album eller vilken låt du hörde först? Liksom?
Ja, vi hade röda och blåa samlingsalbumen var liksom mina under uppväxten. Sen var den första CD-skivan vi köpte hem i början av 90-talet, det var Please Please Me. Så då fick den en revival liksom. Och sen 95 kom ju antologierna och liksom Oasis och Britpoppen gjorde att Beatles blev störst i världen igen. Så att det har liksom kommit i etapper, och det var där i och med att jag köpte CD-skivorna för egen del som jag började liksom grotta ner mig ordentligt.
För det var ju verkligen från början också med Please Please Me.
Ja, exakt. Och sen så kom de lite strösslat. Men det var roligt. Och den, jag tror det var för att min mamma, vår gemensamma far var ju konstnär och tyckte om Beatles, men hade ingen koll på liksom, ja, det var Yesterday och Ellen Rigby typ. Men min mamma var ju mer obsessed och är ju i Låners generation. Men hon var ju bara liksom, jag tror hon var 10-11 när hon hörde dem för första gången. Så det var inte snack om någon gå på konserter eller sådär. Men hon hade ett trumfkort som är jäkligt ball. Hennes pappa var ju läkare, barnläkare och kompis, gammal kurskamrat med McCartneys husläkare. Så hon har ett brev som hon fick tillfifflat från Paul McCartney hemma. Som är så här, to Lena, many thanks eller någonting, Paul McCartney.
Stort.
Ja, fin.
Har ni fast en sån här skoltidningsfråga som kunde låta 1963. Vilken är din favorit Beatle? Ja, men då tänker jag så här, för det är ju 4 väldigt olika karaktärer har man förstått när man läser och sådär. Vem av dem skulle ni gå ut och ta en öl med?
Ja, då var det Paul McCartney. Han var ju någonstans tjejernas favorit och man ville gärna ligga bra till hos tjejerna också, så att. Men Lennon såklart också. Det var ju de 2 hela tiden. Lennon var ju lite, han var ju kaxig och mycket äldre än vad man själv. Så att Paul McCartney kändes kanske lättare att göra med.
Mycket farligare att ta en öl med, ja. Lennon känns, ja, det. Så här,
han var
lite
suspekt. Ja, då. Ja. Nu, om jag skulle få träffa nu så kanske jag skulle vilja träffa Lennon.
Mm. Vad säger Pontus?
Jag har vägt fram och tillbaka. Var Lennon under hela, alltså de har ju en sån här som Lorne var inne på, en inverkan på en att man tror att man är dem. Särskilt om man sysslar med musik på ett eller annat sätt. Så att ett tag så var det bara självklart Lennon hela tiden. Men sen, nu är jag inne i en sån här McCartney-period. Men jag tror det är för att han talar ju för alla nu. Både när han släpper musik och berättar historierna och sånt där.
Så han är ambassadören för Beatles.
Verkligen, han sköter det väldigt bra. Jag tror att i den här Lennon-McCartney-rivaliteten glömmer man bort att Lennon kanske skulle ha så här Elvis-status idag. Men jag tror inte den här återväxten bland kids som händer varje generation, det är ju McCartneys förtjänst. Liksom.
Och med tanke på att Paul nu släpper nytt material som till och med låter riktigt bra, så har jag en förmåga liksom fortfarande relevant.
Ja, verkligen.
Jag hade nog valt Ringo Starr.
Ja.
För jag tror att honom hade man garvat mest med.
En lättsam, rolig kväll. Ja. Verkligen. Det kan fortfarande hända.
Ja, faktiskt. Hörrni, det här är ju i mars 1963 och det är Beatles debutalbum som släpps, Please Please Me. Och då undrar man, hur lät det i svensk radio? Då fanns det ett program som heter Kvällstoppen som speglade de mest sålda och spelade låtarna. Och där låg det till exempel en kille som heter Dickie Lee.
Så här lät många låtar för fisorgel och eviga harmonisvängen. Det kallas för cirkeln. Så här. Okay. C, A, moll, F, G.
Det där är min första singel dessutom. Upptäcker jag nu.
Ja. Men det där var typiskt en sån här hippa låt.
Ja, men förmodligen. Och så var det Elvis. Han hade den här låten på Kvällstoppen.
kissing me quick while we still have this feeling.
Det är roligt att höra att amerikanska inspelningar hade kommit så mycket längre i stereo.
Ja.
Det är mycket mer separerat, ja, alla instrumenten.
Och sen är de här då. Polen Paula, hej Paula. I wanna marry you. Hey hey Paula. Men jag tänker när jag hör det här så tycker jag att det doftar väldigt mycket 50-tal fortfarande.
Ja, det är käckt liksom.
Får ha det lite grann i bakhuvudet när jag börjar lyssna på Beatles sen. Att det doftar mycket 50-tal i svensk radio.
Verkligen.
Innan Beatles gick upp på scenen i Red Light-kvarteren i Hamburg, långt innan de blev kända, brukar de peppa varandra och säga: "Where are we going, lads? To the top. What top? To the toppermost or the top poppermost?" Och då säger John Lennon i en intervju 1970: "Vi räknade med att vi skulle klara det, för vi var fyra personer." Och han fortsätter: "Paul var inte tillräckligt stark själv. Jag hade inget tjejtycke. George Harrison var lite för tyst. Och Ringo, han var ju trummisen. Men vi tänkte att tillsammans skulle det alltid finnas någon som någon gillade av oss." Och så blev det ju. Och så från Hamburg då, hösten 1960, till London, vintern 1963. Och då har det hänt en hel del med Beatles. De har släppt två singlar. Först Love Me Do, som en ung låne hörde på radio. Oktober 62 ska de ha släppt. Det kan vara så att Radio Luxemburg spelade den tidigare. Och så släppte man Please Please med i januari 63. Och det här varit riktiga hits båda två.
Mm.
Och skivbolaget får liksom bråttom och spela in ett album. Mm. Så i februari då, 1963, så är John Lennon jätteförkyld. Har problem med halsen. Klockan är 10 på förmiddagen. Och de ska spela in ett helt album på 10 timmar. Och de käkar halstabletter och kedjeröker den här dagen. Det är rätt tuff start ändå.
Ja.
De har spelat in fyra låtar, för de har två singlar med B-sidor, så det är bara 12 låtar de ska spela in.
Mm.
Och det är fortfarande då fyra unga, de är mellan 19 och 22 killar från Liverpool, som är i London i en stor studio och ska göra sitt debutalbum. Alltså de lär ju vara hyfsat nervösa samtidigt.
Mm.
Och kanske peppade.
Men det här tycker jag talar så himla mycket för deras arbetsdisciplin. Som liksom smittar, som fortfarande håller på. Alltså Paul kör ju så här 3 timmars set idag utan att dricka vatten, vilket är helt sjukt. Och att de hade ju liksom, de hade spelat på Caverns här nästan 500 gånger och Hamburg 10 timmars spelningar och sånt där. Så det var, för dem var det nog så här: okej, kavlar vi upp ärmarna typ.
Mm.
Men de har ingen respekt överhuvudtaget. Nej. För så här, hur man sover ut dagen innan och sånt.
I mars 1963 släpps Beatles första album, Please Please Me With Love Me Do och 12 Other Songs. Så heter den alltså i sin helhet.
Mm.
Om vi börjar med omslaget då, om vi kikar på det. Vad tycker ni? Det är...
Just det.
De står i ett trapphus.
Ja. Fint, det är EMI-kontoret. Så jag för mig de hade några liksom större planer, men fick då ont om tid. Så att de liksom fick
ja, men det stämmer, det var så kul. Jag läste om det här. Beatles producent George Martin, han var hedersmedlem i Zoologiska sällskapet i London. Och han tyckte att de skulle fotografera Beatles utanför insektshuset.
Ah, ja, som Beatles.
Med Beatles liksom. Då, som skalbagge. Ah, ja.
Det hade inte åldrats lika väl, tror jag.
Men sällskapet som han var med, de gick inte med på det här, utan då blev det liksom snabba puckar och så tog man det i trapphuset istället.
Mm. Mm.
Med en fotograf som heter Angus McBean, som var en legendarisk teaterfotograf.
Ja.
Sen tog man faktiskt en bild till i trapphuset lite senare, för att man skulle ha det till albumet som blev Let It Be, som heter Get Back från början. 1969 tog man en bild. Det är de du har på dina plattor, de här blåa och röda.
Ja, precis. Den röda är den här faktiskt.
Precis, och de blåa är den blåa.
Ja, de är betydligt hårigare då.
Ja, jag kan tänka mig det.
Men det är en väldigt snygg, liksom, att de slöt cirkeln där. På I efterhand så känns det ju oerhört liksom, genomtänkt.
Det är ganska... Då tyckte man kanske att man var van med såna här enorma, fina idolbilder på alla artister på omslagen. För första LP-omslag var ganska ovanligt överhuvudtaget. Mm. Så det är ganska relaxed det där. Man bara går förbi och tar en bild ungefär. Rätt ful tyckte man. Lite dammiga färger. Knappt några färger i. Det andra var så uppgjort och sminkat.
Stylat.
Ja.
Men man gillar ju uttrycket i de här fyra ansiktena. Det är ju fyra kaxiga, glada killar.
Mm. Mm.
Början på någonting spännande. Av albumets 14 låtar så är det Lennon McCartney då som har skrivit 8. Och oftast är det ju någon av dem som har haft bidragit med mer eller mindre till låtarna.
Mm.
Rocktidningen Rolling Stone säger att det här albumet var starten för att pop- och rockband släpper album med egna låtar som de till och med spelar på instrument själva. Mm. För det var, som du var inne på tidigare, det var mycket vanligare att man hade låtskrivare som serverade artisterna.
Ja, och band som kompade artister, så att säga.
Exakt.
Studioband, precis.
Det märker vi, ganska tidigt så står Beatles på sig att de vill ha med eget material på skivan. Mm. George Martin är ju lite skeptisk till deras kompetens att skriva musik, så han har ju med sig en plan då, att de ska göra ganska mycket covers.
Mm. För planen var väl liksom att fånga dem så som deras liveset
var.
Så att de bara, jag läste att de liksom till och med kollade in The Cavern om det skulle gå att spela in där. Men att det var liksom för rough då, så de fick ta ner dem till London. Liksom.
Jo, för det återkommer det här att man, de som har sett Beatles live på den här tiden säger att det var så mycket energi. Det fanns så mycket där på scenen som...
Mm. Det kom ju verkligen in i vissa av låtarna.
Verkligen.
På plattan.
Ska vi börja lyssna då?
Gärna.
Det här är ett vinylalbum. Då börjar man med sidan 1. Mm. Och där hittar vi en låt som heter I Saw Her Standing There. Och jag tror det stödjer det du säger, att man vill att det skulle vara lite live-känsla i det här.
Ja, men verkligen. Allt är ju inspelat live. Det är ju bara liksom sång på en kanal, resten av instrumenten på en annan kanal och så reverb på allt så att det smälter ihop.
Paul McCartney berättar ju hur den här texten kom till, om man kan se på YouTube. Mm-hmm. I saw her standing there. Det, den meningen kom han på. Well, she was just 17. Och something med Queen... Nej, det går inte av sig, Lennon. You know what I mean, skulle vara istället.
Så man bytte där då?
Ja, så de har varsin första raden på nästa rad, Lennon. Det, det är början på Beatles liksom. Ja. Det är bland de kaxiga låtarna, tycker jag, fortfarande.
Ja, verkligen.
Den håller liksom.
Och det är Paul McCartney som sjunger och spelar bas. Det är John Lennon som körar och spelar kompgitarr. George Harrison på gitarr och Ringo Starr på trummor. Och den här låten när den kom, den uppfattades då som ganska rå och lite kaxig i soundet. Och även att texten var lite vassare än vad...
De här tidigare exemplen när du spelar upp.
Ja, med de öronen så får man tänka att det här är nästan lite punkigt när det kommer. Liksom.
Ja, verkligen.
Och väldigt mycket energi. Andra låten på Please Please Me heter Misery. The world is treating me bad. Misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad. Misery. I've lost her now for sure. I won't see her no more.
Den här, jag var tvungen att kolla om det är de som har skrivit den här, för här försöker de ju bara låta som allting annat, liksom. Ja. Det är de.
Det är de. Ja. Ska vi säga det att det är Beatles själva som spelar, det är John Lennon som sjunger. Och så har George Martin tagit över pianot där. Och det som säger, John och Paul skrev låten under en turné med Helene Shapiro. Som de hade hoppats på skulle spela in den här låten.
Okay.
Och framförallt Paul var väl driven som låtskrivare och försöka skriva låten till andra artister.
Ja, just det.
Medan John hade fullt show liksom att skriva till sig själv. Mm. Men det blev en kille som heter Kenny Lynch som spelade in den här. En engelsk skådespelare och sångare. Och vill ni höra hans version?
Ja, visst. You've been treating me bad. Misery. I'm the kind of guy who never used to cry. But now you're treating me bad. Misery.
Det försvinner lite av det här råa.
Ja, det är inte
sköna.
Så det är inte det här som du kallar lite punkigare. Nej. Det är liksom en stor gungig orkester bara.
Men det är roligt med deras låtskriva ambitioner. Det måste ju de ha fått in från liksom jazz- och kabarévärlden mer. Inte influerat av att så här, popmusiker skriver som du säger. Mm. En annan låt som man kan anmärka här är ju den här How Do You Do It? Mm. Eller vad heter den så?
Ja, just det.
De stod och vägde mellan att göra den och Love Me Do som första singel. George Martin gillade den här How Do You Do It mer egentligen.
Just det.
Men den släpptes av någon annan artist.
Sen precis, vi kommer till den. Och jag ska bara säga att det här var, här är första covern, första Beatles-covern som de spelade in. Så Kenny Lynch, han blev lite historisk i alla fall.
Ja, visst.
Trots det smörja.
Good job.
Låt nummer 3 på Please Please Me. Anna, go to him. Det är en cover och så här lät originalet då med Arthur Alexander. Och Arthur Alexander och John Lennon är precis lika gamla här, de är 22 år.
Oj.
Men John Lennon låter ju yngre och man tror att det beror på att man har pitchat upp den i en tonart som inte passar hans röst riktigt. Han är, ligger liksom på gränsen.
Mm.
Och låter lite yngre än vad han.
Aha.
Arthur.
Ja, det är skillnad där på hur man tar hand om en låt.
Mm, verkligen.
Nej, men Pontus, du var inne på den här Hold Me Tight som George Martin envisades med.
Nej, inte den.
Nej, det var inte den. Nej, det var, just det. Men det fanns en låt som heter Hold Me Tight som George Martin verkligen ville att de skulle spela in. Och de höll på att kämpa med den där och det kanske var så att Beatles själva inte riktigt tyckte om den här låten så att det inte riktigt funkade. Men hur som helst så var det lite bråttom så då spelade de in den här covern då, Anna, Go To Him.
Jaha, det var så.
Mm.
All right.
Okej, låt nummer 4, en låt som heter Chains och det är George Harrison som sjunger. Och det är en cover skriven av Jerry Goffin och Carole King. Och det var sådana låtskrivarpar som ett giftpar som levererade hits till massor med artister och hade otroligt mycket hits. Mm. Och Carole King gjorde ju karriär sen på egen hand också.
Ah, just det.
Och det roliga är att man hör, läser en intervju med Lennon McCartney väldigt tidigt så jämför de sig, de vill bli Collins King. Liksom, det är deras förebilder som låtskrivare. Och så låter Chains. Baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Oh, these chains of love got a hold on me, yeah. Men de hade roliga, de såg upp mycket till så här R&B och soul, amerikansk soul.
Ja, verkligen.
Vilket vi säkert kommer vidare till, men det påverkade jättemycket deras sound senare också, Rubber Soul och det där.
Absolut, och inte minst Hardest Night, där många av Lennon-låtarna har Lennon själv sagt att han har skrivit liksom i tanken för amerikanska svarta tjejband till exempel.
Mm.
Och det kommer ett sånt på låt nummer 5. Det är en låt som heter Boys, som är en cover på gruppen Shirelles, som var just en sån här svart tjejgrupp. Och det är Ringo som sjunger. Men den här låten körde Beatles själva då, alltså live väldigt mycket innan. De hade Pete Best som trummis, så då var det Pete Best som sjöng. Men så här låter den med Ringo.
Det här är låten med de starkaste trummorna på hela plattan för att de läcker in i sångmicken.
Ja. Alltså, det var ju inte tal om att spela in trummorna separat. Det hade man inte kanaler för, utan det var bara att köra på.
Det var som när jag hörde hela den här hjälpen. Det är massor med skåpmat på den här plattan, man får vara ärlig alltså.
Så är det ju. Repertoar som de har haft med sig från Hamburg naturligtvis.
Ja.
Alltså, men Ringo kör den här låten fortfarande live.
Så ja, det är fantastiskt.
Han. Ja, han tycker den är bra.
Det är också roligt att de inte tänkte på att det var liksom en tjejtext riktade till boys.
Nej, just det.
I want boys, I'm talking about boys.
Mm.
Förelåg det inte, han var en glad skit. Som
men Ringo, han var genusneutral redan 63.
Exakt.
Låt nummer 6, Ask Me Why, och det är John Lennon som sjunger. Det här var baksidan på singeln Please Please Me, så den hade man spelat in innan då, den här maratoninspelningen. John som sjunger och han hade låtidén som han skrivit ihop med Paul McCartney. Och John var tydligen väldigt inspirerad av Smokey Robinson and the Miracles. Mm. Men vad säger du, Lone, som är musiker? Är inte det ändå en ganska avancerad melodi för en ung kille?
Ja, alltså de här stämmorna som är tre stämmor där. Bam, 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 det där. Det tyckte man ju var...
Wow!
Mm. Vad är det? Får man göra så där fint?
Mm.
Alltså det kommer igen senare vissa saker som de... Och hur bra de samsjunger de är. Alltså.
Mm.
Och det var det jag minns från den här låten, att vad duktiga de var.
Ja, det är svinsvårt.
Ja.
De är ju tre så bra sångare.
Låten var fan vad duktiga de är.
Mm, mm. Men hör man inte också, någonstans anar man liksom Lennons talang att skriva låten här.
Mm.
För han går ifrån rätt mycket konventioner. Alltså.
Ja, verkligen. Det här låten innan vi hörde, det är liksom en... Här letar en andra harmis, alltså, fast det rör sig kring det klassiska gamla. Han hittar lite nya spår.
Mm.
Jag kan se framför mig att Paul McCartney och John Lennon sitter med varsin gitarr och liksom just håller på att hitta nya harmonigångar. Mm. Och Paul var ju den som låg lite före när det gällde att kunna spela och visade John så här tar du till det ackordet, så att säga.
Mm.
Så att de var nog rätt hyfsat pigga på att liksom experimentera med harmonier och gå från de här tre standardackorden.
Mm.
Och ibland var det tvärtom. Ibland ville man bara köra ett ackord och se hur länge kan jag hålla ett ackord i liv. Liksom. Och så på låt nummer 7 då, det är ju då singen Please Please Me som John sjunger. Och den spelade in sig in då vid samma tillfälle som den andra singeln Love Me Do.
Här är exempel på deras asgrymma stämsång.
Ja.
Den här och singen I Wanna Hold Your Hand som inte är med på någon LP. Där är ju deras röster så tajta att man knappt kan avgöra vem som sjunger vad. Liksom. För det är också exempel på att de inte bara var duktiga tillsammans utan de här två rösterna var liksom made for each other.
Ja. För de har egentligen ganska olika röster, John och Paul, men funkar som du säger väldigt ihop.
De kompletterar. Mm. Paul har ju liksom en oktav till att ta uppåt.
Nej, men det här var ju då de kämpade med George Martin om vilken låt de skulle släppa som singel. Där han ville ha med How Do You Do It,
just
som uppföljare. Men,
var ju tur att de valde den här.
Ja, eller hur?
Ja, exakt.
Med facit på hand.
Ja.
Och här är de ju, sägs det att de är väldigt inspirerade av Everly Brothers, deras sätt att sjunga.
Ja, det måste de ha varit, för att de var ju också så här supertajta sin stämsång.
Ja, vi kan ta ett exempel här. Cat is Clown som var en sån låt som Beatles gillade.
Hade ju George Martin ett roligt finger med i spelet också. Den här Please Please Me var ju mer som en sån här Roy Orbison-låt. Den hade tydligen halva tempot liksom, och var mer som en ballad. Men Martin då kom på att kan inte spela den dubbelt så snabbt, så att den liksom gängar sig med de här liksom powerlåtarna, vad man ska säga.
Jaha.
Så det låter ju mer Beatles nu än vad det kanske gjorde när de kom in i studion med den.
Ja, det bevisar ju också vilken betydelse George Martin hade för Beatles och allt.
Men det hade man ingen aning om då.
Nej.
En producent, vad var det för någonting?
Jag får ju kompensera för att jag inte fick vara med på er tid genom att lära mig allting. Så att jag nästan tror att jag är där.
Han var så skönt diskret, George Martin. Han var väldigt viktig, men han, han vill inte synas. Alltså.
Nej, och han är ju också, när han pratar om den här tiden efterhand sen, så är han ju väldigt ödmjuk.
Hela
och vill ju liksom förringa sin egen betydelse.
Ja. Han är liksom working man. Han är alltså skivbolagsboss på Parlophone och producenten.
Ja.
Det är så snyggt att bara så här, ja, men det här skötte jag, det här bygget.
Jag tänker bara se bilder när man ser Paul McCartney hukad över mixerbordet och håller på och meckar med någonting. Och så står George Martin bredvid liksom och tittar på intresserat. Och han ändå släpper mixerbordet till Paul. Ja, men Paul har någon idé. Låt han förverkliga det liksom. George Martin vill ha munkar, eller John Lennon vill ha munkar som sjunger. Ja, men vi får lösa det på något sätt. Liksom.
Ja.
Otroligt tillmötesgående och öppen hela tiden. Nu vänder vi på detta album, och första låten på andra sidan, det är ju Love Me Do, och det är Paul som sjunger, men det är inte Ringo på trummor, utan det är en kille som heter Andy White. Vi ska prata mer om det strax.
Återigen stämsången där, som gör mycket alltså.
För det går inte att lyssna på en av de melodierna själv. Nej. Då är de inget bra. Det är bara när de kommer tillsammans som de liksom är något.
Det var ju så att Paul hade skrivit den här till en början, då, två ackord. Men det var liksom inte klar, och då bidrog John med sticket här, vilket ju gör att låten plötsligt.
Och från början så var det tydligen John som sjöng Love Me Do i refrängerna, men att han kunde inte göra det och spela munspel samtidigt. Så då blev det lite kompromiss.
Ja,
man gillar just den här, för det var inget krångel med den. Den är en ganska simpel, positiv sätt alltså. Och det hade man inte hört så mycket. Det var så mycket stråkar och allting runt alla låtar den tiden. Så här framstod det alldeles glasklart, enkelt på något sätt.
Och precis det du säger, det är precis det George Martin känner när han går där i studion och väljer mellan låtar som ska bli singel. Så känner han, men det här liknar ingenting annat. Så han vågar då, trots att det är en medelålders man kanske, eller nu kan han vara, så vågar han satsa på det här. Liksom. Men det här är någonting nytt. Liksom.
Mm. Du nämnde att det var en annan trummis.
Ja, precis. Man spelade ju in den först med Ringo, men det var någonting där, alltså, här går historien lite isär, det är ju så länge sedan, men vissa påstår att det var Paul, andra säger att det var George Martin som inte tyckte att Ringo riktigt levererade slagen där de skulle sitta. Det är någonting med baskagge och basgång, jag är inte musiker själv. Men
det är bra lirat det här, tycker jag.
Ja, men det är väldigt, han är ju studiemusiker ändå, och han spelar ju precis som man ska göra. Han har ju inte det där hänget som Ringo har.
Nej, precis. Det är intressant. De spelade in den tre gånger tydligen.
Okay.
Och den första med den här Pete Best. Så han, Pete Best fick ju sparken mellan version 1 och version 2 av Love Me Do. Så jag fattade det som att Ringo inte var inrepad på låten överhuvudtaget. Han hade liksom börjat i bandet 2 veckor innan. Så det är verkligen på håret att han var en del av The Beatles. Sådär. Man hör på den här, så spelar han tamburin. Så det är så man kan skilja liksom versionerna ifrån varandra. Och det är nästan bara den här, du snackade om hans lite hängiga baskagge och sådär. Det är nästan bara den här som har baskagge i mixen på hela plattan. Mm. Om man lyssnar noga så hör man ingen baskagge, typ. Så det var någon som var lite så här sparsam med den.
Bra att du gav heder åt Ringo igen.
Ja, verkligen.
Och jag tror att det här med basen, det var ju ett problem, därför att var det för mycket bas på skivorna när de graverade dem, då hade man problem sen när man spelade upp dem på de här lite enkla engelska skivspelarna jag läst.
Ja,
de kunde
det.
Hoppa. Det låter helt otroligt idag, men det var tydligen ett fysiskt problem.
Ja, men det var det även på 90-talet när man, nu snackar jag som vad säger, producent lite grann. Då alltså när så här trance och techno och det kom och man ville mata in otroligt mycket bas i mixen, så hoppade också nålen. Så då fick man lägga dem liksom längst ut i kanterna på höger och vänster, bara för att annars blir liksom, det är ju liksom fysiska saker som nålen läser av. Så väldigt krångliga grejer.
Ja, men vi kan ju lyssna på Love Me Do med Ringo. Ska vi göra det?
Ja.
Det måste ju vara Anthology 1-version.
Det är med Pete Best.
Aha, det ska vara Anthology 2.
Men klicka på den
För den är ännu sämre. Den med Pete Best är kalkon. Det här är mycket mer country liksom. Det här låter de mycket blygare också, tycker jag.
Och det här är alltså Pete Best.
Ja.
Trummisen som...
Men var det samma dag då här? Tre trummisar gjorde han tre?
Nej.
I flera tillfällen?
Det här var tydligen på någon typ demoinspelning med George Martin.
Ja, ja.
Alltså, och den andra är med Ringo. Okay. Och sen den tredje med Pete Best.
Jag hittar inte Ringo.
Ja, men det på Pastmasters-plattan.
Ja, det stämmer. Just det. Hör att Ringo är väldigt försiktig här alltså. Han kan inte låta riktigt. Ah, ja. Rätt
han
låt.
Som är en av popvärldens bästa trummisar.
Ja.
Sir Ringo.
Han är bara människa.
Ja.
Okej, rätt version hamnade på albumet.
Ja.
Jag konstaterar. Och så låt nummer två då. P.S. I Love You.
Också Andy White.
Ringo på maracas.
Men det här var ju alltså inget ovanligt att det var ett annat band i studion mot liksom det som var ute på vägarna.
Nej.
Love Me Do skiljer sig också att de här är ju mono, till skillnad från resten av skivan.
Tydligen populär live också, den här låten.
Yes, so.
Den kvinnliga publiken.
Ja, fast mm. Ja. Alltså 95% av publiken.
Ja.
Det var lite bitet, de fångar både killarna och tjejerna.
Mm.
Det var ju inget typiskt killband eller typiskt tjejorkester heller, utan de fångar in alla.
Killarna vill vara dem, tjejerna vill ha dem.
Ja, just det.
Men kul att du säger det, Lone, för att det sker ju ofta en historieförfalskning. Men det går generationer och det blir nya sanningar.
Mm.
Och ofta idag när man pratar om Beatles i moderna kretsar, då ser man att det var ett pojkband. Men det som du säger, det var ju verkligen inte bara tjejernas favoriter. Sen när man ser dokumentärer med Beatles live, så är det naturligtvis tjejerna som hörs.
Ja, ja.
De som skriker mest.
Mm. Men där finns...
Nej, men alla killar är tysta, satt ju och slet med det här. Va? Gör egna låtar. Va?
Ja.
Göra någon låt sådär som de. Så att de var ju enorma förebilder. Alltså. Det var ju såhär, de låg ju ljusår före hela tiden. Alla var ju liksom, samtidigt som de älskar man så hatar man dem för att de var så jävla duktiga hela tiden. Och bra på att hitta på nya saker. Så man hade ett märkligt förhållande till dem.
Du precis fått till soundet i Rubber Soul, då kommer... Revolver.
Ja.
I don't.
Ja, hela tiden.
Och sen kommer Sgt. Pepper. Ash.
Och jag tror många samtida med dem tänkte likadant. Alltså.
Men jag kan tänka mig som ung musiker då, irriterande att de kommer fram och är helt klara. Alltså de har skitsnygga suits. De har någon slags, i och med att Paul är vänsterhänt, så har de den här liksom...
Ja. Visuellt.
V-formade. Ja. Det är så snyggt.
Så grafiskt.
Och tajt och håller. Och... Liksom de har ju, det ser man också, vilket inte alls är typiskt, att de kör ju samma instrument hela karriären. Den här Höfnebasen som Paul spelar på i början, det är den enda av två han någonsin har ägt. Och den andra kör han med nu. Liksom. Så att om man vill liksom vara som John, då kan man köpa exakt Johns grejer. Hans gitarr eller George gitarr och sånt där. Höll inte du på lite så, Lorne, med liksom... När man valde instrument, valde man inte lite utifrån?
Ja, en Paul McCartney-bas hade man ju gärna velat ha, men samtidigt inte. Mm. För då blev man ju genast jämförd med Paul McCartney, så det var ju kört, va? Så det var ingen som hade den där mer än
så här, rika och talanglösa.
Men jag vet inte varför han skaffade den. Den var lätt, billig, och man vänder på den så funkar den lika bra åt andra hållet ungefär. Ser likadan ut.
Mm. Och är det lättspelad har jag hört, för att den är ganska smal i halsen, va? Den...
Ja.
Och det tränger igenom ljudet väldigt bra. Det
den,
låter
är,
donk, donk,
den är ju inte mycket liksom substain så här, som en Fender Precision eller något sånt där, va? Men det är väl de två som är så typiska i sina ljud.
Mm.
Precision, de... Fender och så den här höften, va?
Mm. Ja. Och Rickenbacken som de ankör lite
på.
Fast
den är skräller ju mest. Alltså. Ja.
Verkligen.
Ja, då är ju jazz Fender bättre, tror jag.
Tredje låten är en cover på den här gruppen Shirelles. Den heter Baby It's You och det är John Lennon som sjunger.
Nej, Kjella la igen här.
Ja. It's not the way you smile that touched my heart. Sha-la-la-la-la. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Man undrar vad de här amerikanska Shirelles tänkte när de upptäckte att ett engelskt band har två Shirelles låtar på sitt album.
Ja.
Det varit kanske inte jättekul låt, men John sjunger väldigt bra.
Ja, det är Lennon, det är något magiskt med honom, hans röst. Jämt,
det men det blir roligare om man nu ser Beatles perspektiv. Det blir en egen skriven låt här. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. Nej. George som sjunger, va? Ja, det är så roligt. Mm. Ja, det var John Lennon som skrev den här. Han sagt så här: jag tyckte den kunde passa för honom eftersom den bara består av tre toner och han är ju inte världens bästa sångare.
Ja.
John Lennon.
Men de spelar ju bra. Alltså. Man hör basgångarna där och även gitarren. Och...
Det är en väldigt bra låt.
Alltså. Alltså det har de ju jobbat med också. Mm. Vilka bastoner ska jag ta här nu och vad ska jag spela på gitarrn? Det är inte bara att slå några ackord, utan de arrangerar ju på.
Men Lone, jag får fråga dig fördomsfullt då, som inte är musiker. När man då är fyra gubbar och ska välja instrument, det är inte bas och trummor man väljer först, va? Det är sång är roligare kanske och gitarr är roligare. Är inte det bassisten? Alltså, blev inte det Pauls roll på något sätt att spela bas för att John hade bestämt sig för att han skulle spela gitarr? Och Paul är väldigt kreativ, så han gör liksom väldigt mycket av basspelet.
Ja, det är det han gör. Det är, det är därför han gör att vara basist sen. Det är ju en hjälteroll. Titta på Sting.
Mm.
Ja, verkligen.
Då styr man ju hela bandet. Alltså man styr harmonierna med sin bas. Så att... Han gjorde ju det till en grej. Det var ju någon trist kille som stod längst bak tidigare.
Mm. Med ryggen mot publiken.
Ja,
John Lennon skrev den här låten på en toalett i Hamburg, för det var enda stället där man fick vara i fred. Och han erbjöd den sen till Billy J. Kramer, som var en artist som låg på samma etikett. Och de fick ju en jättehit med den här. De trodde inte själva på den, Billy J. Kramer, men vart den i USA etta? You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, 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 closer. Let me whisper in your ear. Say the words I love to hear. I'm in love with you. Billy J. Kramer and the Dakotas.
Var det sådana här Mercy-band också?
Det var det, låg på samma etikett och samma management. Nu är framme vid låt nummer 5 som också är en cover. Det är en lite otippat. Det här var en låt som förmodligen Paul hörde i en film med samma namn. Gissa att det är Pauls idé att den här ska vara med på albumet. Det är ingen Beatles-låt direkt. Det här är originalet.
Vad fin den var så här.
Ja.
Då får en lite sån Nancy Sinatra.
Jättefin melodi.
Ja. Det är lite så anglosaxisk folk ton. A
taste of honey. Tasty. Men det är ganska coolt med en sån nerskalad version. Det berikar verkligen lyssningen att höra den där förra versionen först.
Mm.
Då blir det lite som när så här Kurt Cobain gör unplugged version av liksom någon mycket i grunden fetare.
Första låten man spelar in den här maratondagen då, den heter There's a Place, och det är John Lennon som sjunger andra stämma och Paul har första stämma. Och så är John som blåser i munspelet. Det är alltså Johns låt och ändå är det Paul som sjunger första stämman.
Mm.
Nej, men man tror att det är så här kan Beatles ha låtit live, för här gick väldigt snabbt den inspelningen, så den har tagits rakt upp och ner.
Vad skönt att Ringo spelar så bra på den här låten. Det måste ha blivit mycket bättre stämning resten av dagen då när George är han får sitta kvar idag.
Alltså Johns röst är ju pressad och man väljer då att lägga den här Twist and Shout sist för att den kräver mest. Men samtidigt säger George Martin att de blir bara bättre och bättre under den här sessionen. Liksom. De håller ju på ett totalt 12 timmar.
Mm.
Och de blir bara bättre och bättre. Så det är väl en enda lång repetition. Liksom.
De hade många tagningar va? På varje låt.
Ja, man läser bara att det är 6-7 tagningar på. Mm.
Men det här är en one take.
Jag vet inte om det är one take, men den är nu inspelad liksom med få pålägg.
Ja, inga pålägg.
Nej, men det är one take i den bemärkelsen, ja, precis.
Ja, nej, jag menar att det är bara, det är väl en eller två tagningar på Twist and Shout, menar jag.
Så kanske det är. Så kanske, ja, det är två tagningar för att hans röst skulle inte hålla för fler.
Just det.
George Martin. Jag tänkte på John Lennons munspel. Man skriver ju att det är väldigt, alltså, han blåser på ett sätt som man inte har hört innan. Han tycker ju själv att han spelar lite grann som Steve Wonder, men det gör han verkligen inte.
Nej. Den enda man har hört gnissla där, det var ju Dylan, va? Och det var man ju så jävla trött på. Det var som min morbror, han kallade för Tryn Oriel. Tycker jag var bra. Men Lennon, han gör en grej av det. Det blir ett märke istället.
Mm.
Men den här obligatoriska ställningen på bröstet med ett munspel framför som man andas i.
Som Donovan och Bob Dylan.
Ja, inte bara dem.
Få lite paus i sångandet.
Andas.
Och den sista låten man spelar in till albumet, då är klockan 22 och man har hållit på i 12 timmar. John är förkyld, men producent George Martin tycker att de bara blir bättre och bättre. De tar en fika i matsalen innan de ska börja spela in sista låten, och det är en cover av Isley Brothers. Och den är riktigt krävande för sångaren, som du ser Pontus. Producent George tror att John orkar med max 2 tagningar. Och alltså när man spelar in den här så har John bar över kropp, personalen i studion får låtsas vara publik, och nu gäller det. Beatles debutalbum ska sluta med en skräll. Come on. att höra körna när de drar igång.
Ja,
och sen.
Klassiskt. Stegen.
Ja, vad säger ni? Om ni skulle plocka ut en låt från albumet som ni kan enas om, en favoritlåt, vilken skulle det bli som vi lyssnar i sin helhet?
Nu är man ju så uppfylld
från det,
av...
Från det här albumet, ja. Då tycker jag, det är ju Please Please Me. Jag menar, jag lärde den här låten, men den var inte gjord av Lennon McCartney, så det var ingen bra låt.
Det var Isley Brothers.
Så tyckte man då. Ja. Alltså, man räknade bort, det skulle bara vara Lennon McCartney som gällde. Va? Sen kanske George Harrison visade det senare. Det andra var ju ungefär, varför gör de covers när de inte behöver?
Är ni överens, Pontus?
Ja, jo, men den är väl liksom bästa låt. Man kan säga om Twist and Shout att det är så mycket, här snackar vi verkligen att deras arrangemang är det som gör låten till deras. Alla de här liksom och skaka på huvudet kommer från den här trappan med körer och sånt. Det är deras uppfinningar liksom som bidrar till deras liksom visuella scenspråk och allting. Mycket av det liksom sitter i den här låten. Jävla tur att de spelade in den. Det hade varit mycket sämre platta annars, tror jag. För den är ju, alltså plattan är ju verkligen mer än summan av sina... Förstår du? Man brukar säga så, va? Mer än summan av sina beståndsdelar. I det att låt för låt så är de ju inte superbra. Liksom. Men tillsammans så blir det ju någonting som berättar om historien.
Och jättetack för att ni ville vara med.
Ja, det var suveränt.